Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Computer Simulation of Liquids är en avancerad men praktiskt inriktad lärobok om hur man använder datorer för att undersöka vätskors egenskaper på molekylär nivå. Den andra upplagan från 2017 är skriven av Michael P. Allen och Dominic J. Tildesley, även om endast Allen anges i den givna metadatauppgiften. Boken hör hemma i gränslandet mellan statistisk mekanik, beräkningsfysik, kemi och materialvetenskap. Dess huvudsyfte är inte bara att presentera molekyldynamik och Monte Carlo-metoder matematiskt, utan att förklara hur simuleringar faktiskt konstrueras, körs, kontrolleras och tolkas. Tyngdpunkten ligger på modeller för enkla vätskor, men metoderna sätts i samband med mer komplex kondenserad materia som polymerer, kolloider, flytande kristaller, membran och glas. Läsaren får därför en sammanhängande väg från statistisk mekaniks sannolikhetsbeskrivning till beräknade storheter som struktur, energi, tryck och transportegenskaper. Med exempelprogram i Fortran och Python förenar boken teori, algoritmer och praktisk vetenskaplig analys. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, statistisk mekanik gör enskilda partikelbanor till mätbara materiella egenskaper. Bokens grundläggande idé är att en vätska består av ett mycket stort antal partiklar vars exakta mikroskopiska tillstånd sällan kan följas eller mätas direkt. Istället är man intresserad av makroskopiska egenskaper, exempelvis temperatur, tryck, energi och struktur. Statistisk mekanik ger länken mellan dessa nivåer. Den beskriver vilka mikrotillstånd som är relevanta i ett visst ensemble och hur medelvärden från en simulering kan kopplas till termodynamiska storheter. Detta är avgörande eftersom en datorsimulering alltid använder ett ändligt antal partiklar under en ändlig tid. Ett numeriskt resultat blir därför inte automatiskt ett tillförlitligt fysikaliskt resultat. Läsaren behöver förstå vad som medelvärdesbildas, vilka fluktuationer som är naturliga och vilka begränsningar som följer av systemets storlek och randvillkor. Boken behandlar därmed simulering som en metod för statistisk provtagning, inte som en ren visualisering av molekyler i rörelse. Den ramen förklarar också varför olika beräkningsmetoder kan användas för olika frågor. Molekyldynamik är särskilt användbar när tidsutveckling och transport är viktiga. Medan Monte Carlo är utformad för att effektivt generera tillstånd med rätt sannolikhetsfördelning. Den gemensamma statistiska grunden gör det möjligt att jämföra resultaten, men också att se när en jämförelse vore missvisande. För det andra. Molekyldynamik bygger fysikaliska tidsförlopp genom numerisk integration. I molekyldynamik beräknas krafterna mellan partiklarna från en vald potential. Varefter Newtons rörelseekvationer integreras steg för steg. Boken förklarar att denna till synes enkla procedur rymmer flera avgörande modellval. Tidssteget måste vara tillräckligt kort för att rörelsen ska återges stabilt och med acceptabel noggrannhet. Kraftberäkningen måste vara konsekvent med den potential som definierar modellen. Dessutom måste temperatur eller tryck, när så krävs, hanteras med metoder som inte förvränger de egenskaper man vill studera. Styrkan i molekyldynamik är att den producerar en tidsföljd av konfigurationer. Därigenom kan man analysera exempelvis diffusion, hastighetskorrelationer och andra dynamiska samband utöver jämviktsegenskaper. Boken framhåller samtidigt den viktiga skillnaden mellan en beräkning som är numeriskt genomförbar och en beräkning som är vetenskapligt meningsfull. Energidrift, otillräcklig ekvilibrering och för korta körningar kan ge svar som ser precisa ut, men saknar fysisk tillförlitlighet. Praktiska detaljer som initialisering, periodiska randvillkor och kontroll av bevarade storheter blir därför delar av själva metoden. För läsaren blir molekyldynamik inte en svart låda, utan en kedja av antaganden och tester som måste förstås för att resultaten ska kunna användas. För det tredje. Monte Carlo-metoder provar sannolika tillstånd utan att efterlikna verklig tid. Monte Carlo-metoderna behandlas som ett alternativ till molekyldynamik när målet främst är att beräkna jämviktsegenskaper. Istället för att följa partiklars rörelser i fysisk tid skapas en följd av provkonfigurationer genom slumpmässiga försök och acceptansregler. Den centrala principen är att konfigurationer ska besökas med den sannolikhet som motsvarar det valda statistiska ensemblet. Därför kan metoden ge korrekta medelvärden även om de enskilda stegen i beräkningen inte representerar molekylers faktiska rörelse. Den skillnaden är viktig i praktiken. Monte Carlo kan vara effektivt för att undersöka struktur och termodynamik, men en följd av Monte Carlo-steg bör inte utan vidare tolkas som ett verkligt tidsförlopp. Boken visar hur val av försök, exempelvis små partikelförflyttningar eller ändringar av volym, påverkar hur snabbt simuleringen utforskar sitt tillståndsrum. För låg acceptans kan innebära att förslagen är för stora, medan nästan alla accepterade försök kan tyda på att förändringarna är så små att provtagningen går långsamt. Metoden sätts också i relation till olika ensembler, där temperatur, volym, partikelantal eller tryck kan hållas under kontroll på skilda sätt. På så sätt blir Monte Carlo ett verktyg för att formulera en termodynamisk fråga tydligt och sedan bygga en beräkningsprocedur som svarar just på den frågan. För det fjärde, långräckviddiga krafter och parallellisering avgör vad som är beräkningsmässigt möjligt. En stor del av svårigheten i vätskesimulering ligger inte i grundekvationerna, utan i att beräkna växelverkningar effektivt och korrekt. För kortverkande potentialer kan man ofta begränsa beräkningen till närliggande partiklar med lämpliga avskärningar och listor över grannar. Men elektriska laddningar skapar långräckviddiga Coulomb-krafter där en enkel avkapning kan ge allvarliga fel. Boken behandlar därför tekniker för långräckviddiga krafter, inklusive Ewald-relaterade angreppssätt där bidrag organiseras så att de kan beräknas med kontrollerad noggrannhet. Detta är mer än en teknisk detalj. Valet av kraftbehandling påverkar energi, tryck, struktur och jämvikten i det simulerade systemet. Samtidigt förklaras varför större system och längre simuleringar kräver parallell beräkning. Att dela upp ett problem mellan processorer handlar inte enbart om snabbare körning, utan om hur data, partiklar och kraftbidrag kan organiseras utan att kommunikationen blir en flaskhals. Och kapitlen visar den nära kopplingen mellan fysisk modellering och datorarkitektur. En idealiserad modell kan vara lätt att definiera men dyr att beräkna, medan en effektiv approximation måste granskas så att den inte ändrar den fysik man vill undersöka. Detta perspektiv gör boken särskilt användbar för läsare som vill förstå varför etablerade simuleringsprogram har de inställningar och begränsningar de har. Slutligen, resultatanalys kräver osäkerhetsbedömning, korrelationer och rätt fysikalisk tolkning. Boken betonar att en simulering inte avslutas när programmet har producerat en lång lista av koordinater, energier och tryckvärden. Det centrala arbetet är att omvandla dessa data till belägg för en fysikalisk slutsats. Därför behandlas analys av medelvärden, statistiska fel och tidskorrelationer. Efterföljande simuleringstillstånd är normalt inte oberoende av varandra. Om denna autokorrelation förbises kan man få ett alltför litet uppskattat fel och därmed övertro på resultatets precision. Läsaren får också verktyg för att analysera struktur, exempelvis genom parfördelningsfunktioner, och dynamik, exempelvis genom diffusionsrelaterade mått. Sådana storheter ger olika slags information. En parfördelningsfunktion beskriver hur sannolikheten att finna partiklar på ett visst avstånd varierar, medan en transportkoefficient säger något om rörelse över längre tider. Båda måste tolkas i relation till modell, ensemble och ändlig systemstorlek. Boken placerar därmed databehandling inom den vetenskapliga metoden. Man bör först kontrollera att systemet har nått jämvikt. Sen uppskatta osäkerheter och slutligen jämföra med teori eller experiment på ett sätt som tar hänsyn till modellens avgränsningar. Denna försiktighet är särskilt värdefull i kondenserade system där små metodfel kan förväxlas med verkliga strukturella eller dynamiska effekter. Sammanfattningsvis, Computer Simulation of Liquids passar bäst för avancerade studenter, doktorander och forskare inom fysik, kemisk fysik, kemi och materialvetenskap. Den är särskilt relevant för den som vill gå från att använda ett färdigt simuleringspaket till att förstå vad beräkningen faktiskt gör. Även personer som arbetar med mjuk materia, elektrolyter, polymerer eller molekylära modeller kan ha nytta av dess metodiska grund. Även om bokens återkommande enkla vätskemodeller inte täcker alla kemiska detaljer i verkliga material. För läsare med begränsad bakgrund i statistisk mekanik eller programmering kan tempot vara krävande, men framställningen ger en stabil referensram att återkomma till. Det praktiska värdet ligger i att boken lär ut kontrollfrågor, vilket ensemble representerar simuleringen. Är systemet ekvilibrerat? Är mätvärdena oberoende nog för en rimlig feluppskattning? Har långräckviddiga krafter och ändliga storlekseffekter hanterats på ett rimligt sätt? Jämfört med mer översiktliga introduktioner utmärker den sig genom att förena härledning, algoritmisk förståelse och analys av verkliga beräkningsdata. Exempelprogrammen i Fortran och Python förstärker denna profil eftersom de gör centrala metoder konkreta utan att ersätta förklaringen med färdiga programkommandon. Bokens särskilda styrka är alltså inte att lova en universell lösning för alla materialproblem, utan att bygga det omdöme som krävs för att välja. genomföra och kritiskt tolka molekylära simuleringar. Om du vill stödja Michael P. Allen, du kan köpa boken via Amazons länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!